Boken Tills alla dör är en balanserad och stark skildring av det svenska gängkrigen, skriven av journalisten Diamant Salihu. Han har under flera års tid grävt i Sveriges blodigaste gängkrig någonsin, det i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Jag, Kies Vetihin, har läst boken och samtalat med Diamant Salihu. Det är en vanlig onsdag den 22 juli, året är 2015. Issi är endast 19 år gammal. Han ska snart dö. Han vet bara inte om det ännu. För Issi har fullt upp. Han leder ett rån mot ett forexkontor i en förort utanför Stockholm. Och det går bra. Gänget lyckas plocka med sig över 200 000 euro och försvinner iväg på mopeder. Ingen kommer till skada. Ännu. Inte förrän på kvällen när ryktet har börjat sprida sig i Rinkeby och den ännu yngre Masla med i samma kompisgäng får reda på vad som har hänt. Och han blir förbannad. Men inte för att han har gått miste om pengarna. För han blir erbjuden delar av summan de andra kom över. För 16-åriga Masla är djupt kränkt. Han ville också vara med i rånet som han hade varit med och planerat. Han ska hämnas. Därför kommer Issi att bli skjuten och dö. Och det är när det dödsbudet kommer som unga killar som förut varit endast små tjuvar och knarkförsäljare tar till vapen. Masla själv skjuts ett dygn senare. Issi och Masla begravs samma dag och bredvid varandra. Men ingen vill vittna. Ingen vågar prata och mordutredningarna strandar och läggs ner. Istället tar kriget vid som de inblandade kallar det för. Och flera unga pojkar ska dö. Indiana och Sakari, Atto, Karar Hamza, Faye och Gucci. Och när Shottaz associerade rapparen Jaffar Byn får frågan av polisen om hur länge våldet ska fortsätta så svarar han tills alla dör. Och så heter också kriminalreportern och journalisten Diamant Salihus bok som försöker kartlägga Rinkeby-konflikten. Han har i åratal arbetat med att kartlägga och förstå den värld som Yasin Mahmud och andra rappar om. Men det råder en extrem tystnadskultur i gängmiljön. Hur är det att försöka rapportera och få folk att prata som inte gör det?
Det är extremt krävande för oss journalister som vill skildra den här miljön när de som är involverade i konflikterna inte vill prata och inte ens när de som bor i lokalområdet som ju är de som också drabbas av det här våldet heller inte vill prata för att de är för rädda. Men det gör att man får liksom bygga förtroende långsamt och så att människor känner sig trygga med vad de berättar. Och mycket av det innebär att man behöver inte citera människor eller ha dem framför en kamera. Utan när man väl bygger förtroende så är det inte heller lika svårt att få människor att faktiskt berätta vad de vet. För alla som bor där vill ju att det ska bli förändringar till det bättre egentligen.
Diamant Salihu har vunnit många centrala personers förtroende och fått dem att prata.
Jag har fått deras förtroende genom att visa att jag genuint vill försöka förstå den här konflikten och de faktorer som ligger bakom att det har kunnat bli så här. Jag har visat att jag vill förstå bakgrunden på varenda individ. Hur kunde det bli så att en person som upplevdes som lite bråkig i lågstadiet några år senare kunde råna taxichaufförer med kniv eller till och med bli dömd för dubbelmord? Hur kunde det ske? Och när man försöker genuint förstå och prata med alla människor som vill prata, läsa alla handlingar och så vidare, då kommer man också närmare den verkliga bilden och det uppskattar människor att man anstränger sig för att förstå.
Boken Tills alla dör visar och pekar på hur Rinkeby-konflikten är sammanvävd med det digitaliserade samhällets fixering vid att få så många klick som möjligt. Den visar på ett nytt begrepp som innefattar misshandel och förnedring inför mobilkameror som filmar allt, gillande på Instagram och massvis med strömningar på Spotify. I boken kallar Diamant Salihu det för uppmärksamhetsekonomi. Känslan av ett mellanförskap leder till att man hittar sin identitet i gangstermiljön. Man är mån om att skapa sig en egen identitet. Här hittar vi en grupp unga pojkar, flera av dem barndomsvänner med i huvudsak somaliskt ursprung. De här pojkarna befinner sig i ett slags dubbelt utanförskap. De är frikopplade från både den svenska rättsordningen och från rättskipande traditioner från föräldrarnas ursprungsland, som till exempel lösa konflikter med blodspengar. Men varför är det så unga personer som vänder varandra ryggen och brukar allt detta våld?
Det jag kommer fram till efter alla intervjuer jag har gjort är att det har skett en radikalisering väldigt snabbt i form av våld. Under samma år som en ung generation i våra svenska förorter radikaliserades in i den militanta islamistiska miljön och valde att åka till Syrien och ansluta till terrorsekten IS. Under samma år skedde också en radikalisering i våld i samma områden, där några drogs allt mer in i den här gängmiljön i blodiga konflikter, där man väldigt snabbt gick från slagsmål till att ta till vapen och ha ihjäl varandra. Så när det väl började så gick det väldigt, väldigt snabbt. Dessutom för att inget av de här inledande morden klarades upp. Så de personer som ansågs vara skyldiga av lokalsamhället, de kunde fortsätta leva som vanligt och sätta skräck i människor i lokalsamhället. Och det här har då gjort att andra som hör till den andra sidan också har beväpnat sig. Och så har konflikten trappats upp, att man liksom skyr inga medel för att bli av med varandra, för att insatsen är så hög att det inte räcker att skjuta någon i benet eller slå till någon eller driva bort någon från området, utan att det handlar om liv och död.
Det här rör sig alltså om klasskamrater, familjebekanta, är det inte så?
Ja, många av dem har ju vuxit upp i samma område på ett litet av som spelar fotboll tillsammans på gården, gått i samma skola, suttit bredvid varandra i klassrummet, sovit över hos varandra och sen efter att det här började tvingats välja sida i det som idag kallas shottas och dödspatrullen. Så många av dem har varit jättenära kompisar, till och med bästa kompisar. Och en av dem som dömdes i Köpenhamn förra hösten är dömd för att ha mördat en av sina bästa kompisar från barndomen då vid det tillfället. Så det här har verkligen klyft ett helt samhälle och föräldrar, syskon. Många är djupt påverkade av den här konflikten på olika nivåer.
Men låt oss prata om Yasin Mahmud, också känd som rapartisten Yasin Byn. Den kontroversiella och flertaligt prisade rapparen som sitter häktad i väntan på domen är misstänkt för stämpling av kidnappning av en annan artist. Domen tror man ska komma i juli.
50 hade 21 frågor, jag 100. Vem är det till att börja med? Varför just jag?
Från början var han som vilken tonåring som helst som hade en talang som var musiken. Men i det området, Rinkeby, där han växte upp, så uppstod ju den här konflikten. Den startades av andra personer. Och så Yasin var då väldigt ung. Men allt eftersom konflikten eskalerade så tvingades mer eller mindre unga personer som umgicks i de här kretsarna att välja sida. Och Yasin valde så småningom den sida som kallas för shottas idag. På grund av det så att det finns släktband till ena sidan och vänskapsband. För han var vän med båda sidorna från början, ska man komma ihåg. Många i de här sidorna blev också mer och mer beväpnade. Man gick med skottsäkra västar. Och Yasin Mahmud var en av dem som började beväpna sig och dömdes för några år sedan för grovt vapenbrott och satt i fängelse för detta. Och enligt polisen så var det så att han och andra beväpnade sig som en del i den här upptrappningen i konflikten mellan shottas och dödspatrullen, eftersom insatserna var så höga att båda sidorna visste att de var tvungna att kunna skydda sig själva och vara beredda till och med ha ihjäl varandra enligt polisen, för att det var den insatsen som gällde i den här konflikten. Och Yasin har fått en, allt eftersom han har blivit också en mer känd artist och lyssnat på långt bortanför våra svenska förorter, så har han också fått en mer tongivande roll enligt polisen i shottas. För han blir som ett affischnamn för den sidan I hans video så hyllar han personer på 28-sidan som har dödats i konflikten. Han har suttit i sina musikvideor tillsammans med personer som kopplas väldigt hårt till den här konflikten, till 28-sidan. Så att det blir, enligt polisen, ett sätt att marknadsföra sitt gäng, sitt våldskapacitet. Man visar upp vapen och man sjunger om vissa saker, om droger och så vidare. Så att enligt polisen så stärker det deras varumärke genom musiken. Och på det sättet så har Yasin, enligt polis och andra, blivit frontfiguren för den ena sidan i den här konflikten.
I sina musikvideon hyllar han personer på 28-sidan som har dödats i konflikter. I sina videon ser man hur han umgås med personer som kopplas till höga positioner i hans gäng. Enligt polisen blir det här ett sätt att marknadsföra sitt gäng och sin våldskapacitet. Man visar upp vapen och man sjunger om vissa saker som droger och så vidare. Yasin stärker sitt eget varumärke genom musiken och på det viset har han enligt polisen blivit en frontfigur för den ena sidan i den här blodiga och fruktansvärda konflikten. Det finns exempel på flera gangfluencers i den gängkriminella världen. Yasin är en influencer och en artist, men samtidigt är han också en del i den gängkriminella miljön.
Jag skulle säga att det finns andra som kanske inte har det här artisteriet, som ändå har tiotusentals följare på Instagram, med över 20 000 i vissa fall, som anses av domare, alltså av det man kan läsa i domar och polis och andra, att de är väldigt tongivande i den gängkriminella miljön. Samtidigt som de visar upp väldigt mycket av sin livsstil. De visar upp sig med champagne, med dyra klockor och kläder, märkeskläder. Och visar upp vad som anses vara ett våldskapital. En inblick i deras gängkriminella liv. Samtidigt som de är influencers för att de är beroende av att ha mycket följare. För i dagens unga generation så finns en uppfattning att om man inte syns så finns man heller inte. För man jämför med de som kanske är en äldre generation kriminella som gjorde allt för att synas så lite som möjligt. Så det här, den yngre generationen, är deras raka motsats. För de måste synas på sociala medier. För annars så har de inte samma status.
Det finns andra som inte har det här artisteriet som ändå har över 20 000 följare på Instagram. Och det är väldigt tongivande i den gängkriminella miljön, samtidigt som det visar upp väldigt mycket av sin livsstil. De har champagneflaskor, dyra klockor, märkeskläder, och det visar upp det som anses vara ett våldskapital, säger Diamant Salio. I den här unga generationen finns det en uppfattning att om man inte syns så finns man heller inte. Om man jämför med den äldre generationen kriminella som gjorde allt för att synas så lite som möjligt. Den yngre generationen är deras raka motsats. Det gör allt för att synas så mycket som möjligt. Man måste synas på sociala medier, annars har man inte samma status. Sverige har under det senaste decenniet haft en stor ökning av dödsskjutningar i gängmiljö och landet ligger i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld i Europa. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet presenterade i början av maj.
Under det här senaste decenniet har vi haft en väldigt stor ökning av antal skjutningar i gängmiljö. Och det här har skett i framförallt våra svenska förorter där det framförallt bor personer med invandrarbakgrund. Och de som dödas i de här konflikterna har framförallt invandrarbakgrund. Men många är alltså själva födda i Sverige. De har gått i svensk skola. De har haft liksom möjligheter att göra, alltså så här, gå på universitet om de har velat. Så den stora frågan är, hur har det här kunnat ske här? För många av de här killarna som jag i alla fall har fått prata med beskriver som att de varken identifierar sig med sina hemländers kultur och sina föräldrars traditioner, men inte heller med det svenska samhället. Vi har en generation unga killar i det här dödliga våldet som har banat sin egen väg, en egen identitet, en sorts gangsteridentitet, ett mellanförskap. Och är det en förklaring att vi har en väldigt stor segregation idag och att vi har haft en misslyckad integration? Det är en sån stora fråga som ju håller på att diskuteras här i Sverige.
Och så kom beskedet. Grammisgalans mest omtalade och kontroversiella artist, den brottsmisstänkta rapparen Yasin, prisades för årets hiphop. Han kunde inte närvara på galan eftersom han sitter häktad åtalad för misstänkt inblandning i kidnappning av en annan känd artist.
Jag får skit för mina rader istället för att hylla mig med priser och pokaler. Polisen vet jag är kapabel.
Yasin Mahmouds advokat har nu överklagat beslutet om att han ska vara fortsatt frihetsberövad i väntan på dom i kidnappningsärendet. Redaktör för det här inslaget var jag, Kia Svetihin.